Vibri Audiobooks presenterar Brottsplats Båstad. Skriven av K.J. Fuxe och inläst av mig, Håkan Söder. Kapitel 1. Torsdag 5 juli. Harald Kock lutade sig slött mot diskbänken i det lilla köket, kliade sitt rufs till hår och gäspade nyvaket. Han knäppte på kaffebryggaren, skuffade undan ett par urdruckna vinflaskor och svepte ett stort glas mjölk i några glupska klunkar. Vita droppar fastnade i det vildvuxna skägget och föll ner på hans spänstigt runda, brunbrända och alldeles ludna mage. Han slog sig för bröstet med en knuten näve och rapade högt. Sen lät han handen glida ner innanför linningen på de korta, fransiga jeansshorten för att lägga morgonens bedarrande erektion till rätta. Han tog ett djupt andetag, gjorde väder med ett rejält brak och släntrade fram till köksbordet, där han med en stolsrygg som stöd för ena handen böjde sig ner och kikade in under bordskanten. "Och du är helt säker på att hon är död?" frågade han. En tanig pojke i yngre skolåldern satt på en trasmatta under bordet och strök en golden retriever över pälsen. Han svarade inte omedelbart på frågan, vände inte ens upp huvudet, men efter en stund vred han på nacken och såg med en trött blick på Harald. "Kom igen, sluta tjata, jag har ju sagt det typ 1000 gånger", sa han och stönade uttråkat. Harald nickade och reste sig upp. "Vad gör ni uppe så tidigt?" hördes plötsligt en släpig röst. En kurvig kvinna med sömniga ögon och oborstat hennafärgat hår kom in i köket. Hon hade fluffiga rosa tofflor på fötterna och en matchande morgonrock löst knuten under den fylliga barmen. Hon gick långsamt fram till köksbänken och trevade med handen efter ett par hornbågade gröna glasögon. "Rosanna, din grabb påstår att han hittade en död kvinna vid Stenså när han var ute med hunden", sa Harald och gick för att hälla upp en kopp kaffe. "Det är faktiskt sant", protesterade pojken under bordet. "Stensån, herregud Liam, jag har ju sagt åt dig att du inte får gå så långt", utbrast Rosanna, rusade fram och föll ner på alla fyra. "Berätta vad som har hänt, mamma lovar att inte bli arg", fortsatte hon. Hon sträckte in en arm mellan två stolar och tog tag i pojkens hand. "Det var Bruno som hittade henne", sa Liam. Harald kom tillbaka med sitt kaffe och slog sig ner på en av köksstolarna. "Såg du någon annan där?" frågade han. "Nej, bara hon som var död", svarade Liam. "Och du mötte ingen på vägen dit eller hem?" fortsatte Harald. Liam skakade på huvudet. Rosanna reste sig upp, huttrade i hela kroppen och drog igen morgonrocken över bröstet. Vände sig mot Harald. "Vi måste väl ringa polisen, eller hur?" frågade hon. Harald tog upp sin mobiltelefon och tittade på klockan. Den var ännu bara 6:30. "Jag tror vi ska vänta lite med det", svarade han och gnuggade hakan mellan tummen och pekfingret. Sen sträckte han sig efter en röd t-shirt som hängde slarvigt över en av köksstolarna och en sliten midjeväska i läder som låg på bordet. "Liam, hittar du tillbaka till platsen där kvinnan låg?" frågade han. Pojken nickade. "Jag tror det, annars kan säkert Bruno nosa rätt på henne", svarade han och lät genast på bättre humör. Harald spände fast läderväskan runt magen, gick fram till altandörren och satte fötterna i ett par strandtofflor. "Fint, då vill jag att ni visar mig vägen dit. Nu på en gång", sa han och drog ner ett hundkoppel från en krok på väggen. Bruno spetsade sina öron och ålade kvickt fram från sin plats under bordet när han hörde det välbekanta skramlet från kedjan. Liam kröp ut strax därefter. Innan de försvann ut stannade Harald till i dörröppningen. "Polisen kommer att vilja veta var kroppen finns. Jag skickar hem Liam och Bruno så fort vi funnit den. Sen ringer jag polisen och väntar in dem."